med oss och frid av Gud vår Fader och Herre Jesus Kristus. Låt oss bedja.
Skriv dig, Jesu, på mitt hjärta, du min konung och min Gud, att ej lust, ej heller smärta detta namn må plåna ut. Denna inskrift på mig sett, Jesus ifrån Nasaret, den korsfäste och hans lära, är min salighet och ära. Amen. När de var ensamma vände sig Jesus till lärjungarna och sade: saliga är de ögon som ser det ni ser. Ty jag säger er, många profeter och kungar ville se vad ni ser, men fick inte se det, och höra det ni hör, men fick inte höra det. Att se och höra Jesus. Petrus skriver om detta i sitt första brev. Han skriver ju till de utvalda främlingarna som är födda på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Han skriver om frälsningens under, om arvet som är förvarat i himlen åt dem, saligheten. Och så skriver han att det var om den här frälsningen som profeterna talade. Och de sökte och forskade efter detta. Han säger, det här står i Petri första brev, att Kristi ande i profeterna förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Och profeterna försökte röna ut när detta skulle ske. Genom gamla förbundets, från det gamla förbundets heliga, går det liksom en längtan efter att få se detta Guds evighetsråd gå i uppfyllelse, fullbordas. Ja, Petrus skriver att det är en härlighet som till och med änglarna önskade att få blicka in i. Men, fortsätter Petrus, för dessa gamla testamentets heliga blev det uppenbarat att det inte var sig själva utan oss det tjänade med sitt budskap. Saliga är de ögon som ser det ni ser. Ty jag säger er, många profeter och kungar ville se vad ni ser, men fick inte se det, och höra det ni hör, men fick inte höra det. Petrus hade fått vara med om uppfyllelsen av profetiorna. Han hade fått se och höra det som många profeter önskat men inte fick. Och det som profeterna profeterat om, och som för lärjungarnas ögon och öron hade blivit en salig verklighet, det förkunnade sedan apostlarna på Jesu uppdrag i den helige ande sänd från himlen. Detta läser man också i första Petrus första kapitel. Och Petrus betygar i det andra brevet är det, att det var inga utstuderade myter som de kom med. Nej, vi var ögonvittnen, säger han. De hade själva hört och sett. Ja, Johannes skriver i sitt första brev att vi hade rört vid dem med våra händer. Och vad de hade sett och hört om livet som hade uppenbarats för dem, om detta vittnade de. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid, om livets ord är det vi vittnar. För att allt fler skulle få se och höra sig till salighet. Saliga är de ögon som ser det ni ser. Men inför Jesus blir reaktionerna så olika. En del ser och hör sig till salighet, medan andra, som Jesus säger i Matteus evangeliet 13, hör illa med sina öron, och de sluter sina ögon så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om så att jag får bota dem, säger Jesus. Det finns ju en berättelse när Jesus var bjuden till farisén Simons hus. Och så kommer det en kvinna som var känd som en synderska i staden. Och hon ligger ner vid Jesu fötter och väter dem med sina tårar och torkar dem med sitt huvudhår. Och Simon ser på det och han har sina tankar om Jesus som inte begriper vad det är för en kvinna. För honom inför Herren Jesus var det någonting totalt annorlunda än det var för kvinnan som låg där på knä och grät. Det som var kvinnans hjärtas kärlek och hemlighet, det var en total hemlighet för farisén Simon. Och den lagkloke, den laglärde som vi läste om här i texten, han kom med livets viktigaste fråga till Jesus. Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Men hans ärende rymde falskhet och skrymteri. Med sin fråga ville han snärja Jesus. Kanske hade han hört Jesu ord till lärjungarna och tyckte att det var lite för lättvindigt om saligheten kunde vinnas genom att bara se och höra. Han visste ju vad som fordrades som lagkrok, som laglärd. Han visste vad Guds heliga lag fordrade. Och det fick han ju också strax redogöra för. Jesus säger som svar på hans fråga, vad ska jag göra för att få evigt liv? Vad står skrivet i lagen? Vad läser du där? Och det var ju inte svårt för den lagkloke att svara på en sån fråga. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Ja, det var rätt svarat, säger Jesus. Men nu återstår bara tillämpningen. Gör det, så får du leva. Och då kände sig den laglärde här lite trängd och försökte ursäkta sig på något vis eller komma undan. Så frågar han då, vem är då min nästa? Och så står han då där avslöjad. Han som så rätt kan redogöra för vad lagen säger, vad man ska göra för att få evigt liv, skulle inte han veta vem som är hans nästa? Om man inte vet det, hur skulle han då ha kunnat hålla lagen? Om man inte ens vet vem hans nästa är. Men nu var det ju så att den lagklokes fråga var föranledd inte för att han hade bekymmer om sin själs frälsning, utan han ville försöka snärja Kristus. Och så fastnade han själv i den snara som han har gillrat. Dagens ämne var alltså vår nästa. Och lagens ord som den lagkloke fick citera, det handlar alltså om att älska Gud och att älska sin nästa. Och som svar på fariseens, den lagklokes fråga, vem är då min nästa, berättar nu Jesus liknelsen om den barmhärtige samariten. Där ligger den slagne halvdöd, frånrövat allt. Prästen och leviten som antingen var på väg till gudstjänsten eller från gudstjänsten i templet. De som enligt ordet skulle hjälpa och älska sin nästa som sig själva. De ser sin nästa ligga där och skyndar sig förbi. Och därmed så säger Jesus till den lagkloke. Du är den mannen. Du som under hela ditt liv inte ens lärt vem som är din nästa. Du känner Guds lag och kan citera den rätt. Men att veta vad lagen säger är en sak. Och att göra, det är något annat. Och så är det med Guds heliga lag. Det är ingen pappersprodukt. Det är inte 10 ord på 2 stentavlor. Utan det är högsta verklighet. Det är inga teoretiska frågor eller filosofiska spörsmål som tas upp i Guds heliga lag, utan det är högsta verklighet och det är ett dödligt allvar bakom Jesu ord. Gör det så får du leva. För vad Gud har befallt, det ska verkställas, och vad Gud har förbjudit, det ska inte utövas. Du skall och du skall icke. Gör det så får du leva. Och därmed är det också sagt att den som inte följer den heliga lagens bud inte heller får det eviga livet. Den som inte på domens dag kan redovisa en fullkomlig laguppfyllelse, blir bortvisad till den eviga elden som är tillrätt åt djävulen och hans änglar. Gör det, så får du leva. Det är lätt och snart uttalat att vi ska älska Gud och älska vår nästa. Det går fort att få de orden över läpparna, men därmed har man vare sig älskat Gud eller nästan. Men det hänger ihop. Det hänger ihop, för det är i mitt förhållande till mina medmänniskor, till min nästa, som det också avslöjas hur det är ställt i själ och hjärta, om jag med hela min kraft, mitt förstånd, älskar Gud. Johannes skriver: vi vet att vi har lärt känna Kristus när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Och lite längre fram säger han: den som säger sig vara i ljuset och hatar sin broder är ännu kvar i mörkret. Det är uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn. Den som inte gör det rätta är inte av Gud, ej heller den som inte älskar sin broder. Ty detta är det bud som ni har hört från början, att vi ska älska varandra. Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser, utan i handling och sanning. Och så fortsätter han längre fram: detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud, och hans bud är inte tunga. Luther talar i en predikan över den här texten om det nya sinnet. Herre Jesus Kristus, du har öppnat mina ögon så att jag ser hur du genom din död förlossat mig från synden och gjort mig till arvinge av himmelriket och det eviga livet. Jag tackar dig, käre Herre, för denna stora och utsägliga nåd, och jag vill i min tur gärna göra vad jag vet att du önskar av mig. Du har befallt mig att hedra fader och moder. Jag vill gärna och villigt göra det. Du har befallt mig att troget tjäna mina herrar, arbeta flitigt och vara lydig. Det vill jag också gärna göra. Du har satt mig till husfader eller husmoder. Käre Gud, jag vill vara from. Jag vill med lust och kärlek göra vad jag bör och förr offra mitt liv än vika från din lydnad, så att jag icke troget skulle sörja för barn och tjänstefolk eller förleda dem till synd. Detta är den rätta frukt som bör följa av ordet. Detta är att rätt och av hjärtat älska Gud. Och så säger Luther: var och en må nu gå till sitt eget hjärta och tänka efter om han älskar Gud. till att älska Gud räcker det icke med blotta inbildningen. Den barmhärtige samariten ser sin nästa ligga där och förbarmas över honom. Renar hans sår, förbinder honom, lyfter upp honom på sin åsna, för honom till värdshuset och betalar för hans skötsel. Så älskar han sin nästa och så tjänar han Gud med sin olja, sin åsna, sina pengar och sin omsorg om den slagne. Och så frågar då Jesus: vem av dessa tre tycker du var den nästa för mannen som hade råkat ut för rövare? Och den lagkloke, den laglärde, som inte ens vill ta ordet samarit i sin mun, måste ändå svara: den som visade honom barmhärtighet. Och så säger Jesus: gå du och gör som han. Var och en må nu gå till sitt eget hjärta och tänka efter om han älskar Gud. Ty till att älska Gud räcker det icke med blotta inbildningen, var Luthers uppmaning. Och det är, som jag sa tidigare också, kärleken till Gud och kärleken till nästan hänger ihop. Det är i vårt förhållande till vår nästa som vår kärlek till Gud prövas. På den yttersta dagen så är det hur jag har förhållit mig till Jesu minsta bröder som fäller utslaget. Som visar var en sann tro på Gud burit frukt i kärlekens gärningar mot min nästa. Allt vad ni har gjort mot dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Allt vad ni inte har gjort, det har ni inte heller gjort mot mig. Och tycker du dig nu inför lagens krav kunna vara ganska nöjd med din insats, då är du den mest beklagansvärde. För då är du i samma situation som den lagkloke. Du är blind och döv för sanningen och verkligheten. Du har inte vare sig sett Gud, din nästa eller dig själv. Du har aldrig insett vad lagen kräver. Du har aldrig förstått vem du själv är. Du har aldrig lärt känna din fullkomliga oförmåga att älska Gud och att älska din nästa i osjälvisk kärlek. Du är tvärtom främmande för Gud och vandrar i mörkret, och du behöver bli omvänd om det inte ska sluta i evig olycka. För gäller det vår ställning inför Guds bud och vilja, så står var människa under domen. Ingen enda av oss har i något avseende kunnat uppfylla lagens krav. Inte i fråga om kärleken till Gud och inte i fråga om kärleken till vår nästa. Överhuvudtaget inte ett enda av lagens bud har vi kunnat fullgöra. Så står vi där med skulden för Gud och är utanför det eviga livet. Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Eller som det står i äldre översättningen, för att ärva evigt liv. Ja, vad ska jag göra för att få evigt liv? Vi läste i episteltexten från Galaterbrevet: om arvet beror på lagen, beror det inte på löftet. Men åt Abraham har Gud gett arvet genom ett löfte. Strider då lagen mot Guds löften? Nej, inte alls. Om vi hade fått en lag som kunde ge liv, då hade verkligen rättfärdigheten kommit av lagen. Men nu har skriften inneslutit allt under synd, för att det som var utlovat skulle ges genom tron på Jesus Kristus åt dem som tror. Om vi hade fått en lag som kunde ge liv, då hade verkligen rättfärdigheten kommit av lagen. Men nu har skriften inneslutit allt under synd, för att det som var utlovat skulle ges genom tron på Jesus Kristus åt dem som tror. Det var från episteltexten i Galaterbrevet 3. Därför skriver Paulus i Romarbrevets 8:e kapitel: så är nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Skriften har inneslutit allt under synd, för att det som var utlovat skulle ges genom tron på Jesus Kristus åt dem som tror. Därför står Petrus och Johannes inför sina förföljare och plågare och frimodigt bekänner att det finns inget annat namn under himlen än Jesu Kristi namn, genom vilket vi kan bli frälsta och saliga. Och nu, min kära åhörare, om Mose 10 rövare har slagit dig till marken, misshandlat dig och rövat från dig allt, då kommer han som den barmhärtige samariten som skönt förebildar. Jesus Kristus, som i allt har fullgjort Guds heliga lag och i sin död betalat en fullkomlig lösepenning för alla våra synder, han tar sig an den av lagen slagne. Och ingen förstår som han att hela blödande samvetssår och krossade hjärtan. Han helar den som har ett förkrossat hjärta och förbinder deras sår, står det i den 147 salmen. Han lyfter upp den slagne och för honom till värdshuset. Och värdshuset, det är hans församling på jorden. Där han lämnar 2 denar eller 2 penningar till vård och skötsel. Ordet och sakramenten som förmår hjälpa i all nöd och rädda och frälsa syndare till himlens härlighet. Så har Herren gjort. Och med detta sitt barmhärtighetens frälsningsverk ska han genom den kristna församlingen in till tidens slut ta sig an alla av lagens slagna. Gjuta välsignelsens olja över svidande hjärtesår. Förbinda, hela, upprätta och till sist frälsa till sitt himmelska rike. Saliga är de ögon som ser det ni ser. Och vi vill med sångaren bedja: Jesus för världen givit sitt liv. Öppnade ögon, Herre, mig giv. Amen.